Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hallå! Simon Gärdenfors heter jag och snart börjar min podcast Arkivsamtal. Detta händer snart. Jag och specialisterna, vi blir först i Sverige med konceptet Comedy Roast Battle. Där komiker möter varandra en mot en och roastar varandra. Som i en rap battle ungefär, fast utan rim och takt. Utan bara med elaka skämt och med humor. Den 1 oktober så är det premiär på Hornhuset i Stockholm. Och då kommer ni bland annat kunna få se Magnus Bettner mot Martin Sonneby, Petrina Solange mot Aron Flam, jag och Anton i en tag team battle mot Ahmed och Branne. Och sen kommer Nissa Hallberg möta någon också. Så fatta så fruktansvärt kul det kommer bli. Och det är liksom inget jättestort ställe vi kör på, så biljetterna kommer givetvis att ryka snabbt som fan. Så passa på att köpa redan nu på roastbattle.se. Biljetter finns också nu till min och Anton Magnussons gemensamma stand-up-turné i höst, Västlan och Benne, där biljetterna också börjar ta slut i vissa städer. Finns biljetter släppta till Göteborg, Jönköping, Helsingborg, Stockholm, Linköping, Kalmar, Kristianstad, Malmö och Växjö hittills. Och denna turné hittar ni biljetter på specialisterna.se, ny hemsida. Men nu är det mindre än 3 veckor kvar till Arkivsamtals deadline. Ni märker att jag har mycket grejer på gång och jag behöver ekonomisk hjälp för att kunna fortsätta med den här podden, för att kunna prioritera den också. Men jag har en Patreon-sida och om jag når målet, Patreon-målet, innan 1 oktober så fortsätter jag som vanligt med den här podden. Annars tar jag en paus och kör vidare ifall målet nås. Så vill ni ha er vanliga dos av arkivsamtal varje vecka, så gå in på patreon.com/arkivsamtal och bidra med ett valfritt antal dollar per avsnitt. Vi är ganska nära målet nu och tack alla som blivit patrons hittills. Jag uppskattar det som fan. Men om du är luspank så kanske du åtminstone kan följa mig på Instagram. Där heter jag @gardenfors. Men nu kommer Arkivsamtal. Mycket nöje. Välkomna till Arkivsamtal!
Europas sämsta cliffhanger.
Okej, nu kom gingen till Europas sämsta cliffhanger direkt. Det blev ju en usel cliffhanger. Eftersom man har inte ens... Jag vet inte riktigt vad det skulle kunna vara som är cliffhangern.
Att jag inte kommer över sladden här.
Okej, okay. Ska Johan Vanlo lyckas komma över sladden och sätta sig överhuvudtaget?
Spoiler jag nu när jag sa ja, eller?
Ja, men det är ju inte Europas bästa cliffhanger heller det handlar om.
Nej.
Det är ju bara bra ifall du spoilar den direkt. Jag då blir den riktigt usel. Men är läget bra med er ikväll? Henriksberg, Göteborg... Verkar vara bra stämning. Veckans gäst är då... Jag kanske ska börja som jag brukar. Hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simon Gärdenfors och snett bredvid mig sitter Johan Vanlo. Välkommen hit.
Tack ska du ha.
Hur många i publiken vet vem Johan Vanlo är? Applådera.
Det var i stort sett alla.
Vi är nästan rörd här.
Vad sa du?
Jag blir nästan lite rörd.
Att så många vet vem du är?
Ja, faktiskt.
Ja, du har ju varit med i podden förr. Och du är ju något av en Göteborgs-profil.
Jag brukar säga att jag är lite under Emrik i Stonefunkers. Lite över Alex i baren säsong 2.
Men ska vi köra igång med en tidig, nu när vi ändå betar av de här jinglarna, ska vi köra igång med en tidig välj drycken?
Jag tror vi börjar med det fasta inslaget. Välj drycken!
Alltså vi får nog köra dubbel väl drycken den här veckan, för att det är ju, nu så ser ju lyssnarna oss, man kan inte ljuga, vi sitter med varsin staropramen framför oss, så det är det vi har valt. Men jag har fotograferat av en lista med lite dryck som vi kan välja till senare. Först börjar vi med shotsen då. Du kanske vill ha in en shot redan nu till din öl.
Jag vill höra vad det är för...
För shots?
Ja.
Du ska få höra det. Det finns Mintu. Det finns Jägermeister. Sours. Fireball. Baileys. Fish shot.
Fish shot?
Ja, det är ju, vad heter det? Fisherman's Friend. Men de har inte köpt rättigheterna till varumärket.
Fan, vad vidrigt.
Gillar du inte Fisherman's Friend?
Då kan man bara liksom snorta i sig en O.P. Andersson direkt? Jag vet, nej.
Det är en snaps?
Det är en snaps.
Och vad har den med Fisherman's Friend att göra?
Den smakar vidrigt.
Men du tycker inte om godiset Fisherman's Friend sen?
Nej, det är inte godis, det är ett straff. Liksom.
Sen har vi hallon. Alltså det står...
Men vad är grejen med Fisherman's Friend? Vad är grejen?
Nu ska du testa standard.
Nej, men vadå? Skulle liksom... När man är ute på liksom havet på sin båt så jag vill känna doften av den här vinden ännu mer. Alltså,
jag tänker att... Alltså det ser ut som en gammal gubbe som är ute på sjön. Alltså ja. På förpackningen. Det är någon form av äldre man som ska då locka till köp. På den här på den här förpackningen. Det finns även på flaskan då. Men jag tänker att han är förkyld. Att han blir lätt förkyld ute på sjön. Liksom. Och då är det härligt
som
med...
Som den här stora lugnen som att Läckerol fick dig börja prata. Så, jag kan inte prata.
Och men de har ju bytt namn på... Alltså Läckerol heter ju inte halstabletter längre. Utan det står bara sugar-free pastill. Vilket jag då har översatt i sockerfri pastill. Och jag alltid erbjuder folk att fråga sockerfri pastill. För jag har alltid sockerfri pastiller i innerfickan eller i min ryggsäck. Och det är för att jag är orolig för att ha dålig andedräkt. Så jag har alltid sockerfri pastiller. Men det ger ju lite det här gubbiga intrycket att erbjuda en sockerfri pastill. Även om du har sockerfria pastiller fanns väl förmodligen.
Lägger du den i handen eller räcker du fram tablettasken med pappret så här uppvikt?
Alltså jag tar min favoritrörelse alla kategorier är egentligen när man har en påse eller en skål och sen så skakar lite uppmanande på skålen när man ska bjuda på någonting. Man liksom den här ryckiga rörelsen. Det var en kompis med då, Nils Dunsö, son till en av solstollarna. Son till den sprängkåte i solstollarna, Per Dunsö.
Vem av dem?
men han, vi pratade om den rörelsen och han då hävdade att det var för att de översta i en skål, om man då snackar om chips eller någonting, att de är ofta lite ansatta av luftfuktigheten. Att man gör den här rörelsen för att skaka upp de krispiga chipsen. Men jag pratade då med honom om fenomenet dagen efter-piller. Men det är ju så att om en man och en kvinna har oskyddat sex, låt oss säga att jag är inblandad i den här ekvationen, då är det ju så här, ifall ingen liksom tar initiativet till kondom eller sånt där, Då tycker jag det är ju bådas ansvar liksom. Men jag känner ändå att ifall jag inte lyckas dra ut penis i tid och komma, då känner jag att det minsta jag kan göra är ändå betala för dagen efter pillret liksom. Men det blir alltid det här att man ska gå till apoteket och det är lite krångliga. Men det känns ändå inte helt okej att ha massa dagar efter piller hemma. Att man då vid tv-bordet har en liten skål med dagen efter piller och så här skakar upp de översta är lite mjuka av luftfuktigheten, så man skakar upp de lite krispiga.
Uppfordrande.
Dagen efter piller. Ta två.
Ja, jag fortsätter. Vad hade vi mer att dricka?
Det här om Fisherman's Friend var det då. Vi har fish shots. Sen står det då, alltså nu, det står hallonlax. Jag vet inte varför det står hallonlax. Hallon, L-A-C-K-S. Det är inte då smaken lax som fisken lax. Utan,
en riktigt dum jävel som fick skriva lakris kanske.
Men det kan ju vara så att den personen står i baren nu och tar väldigt illa vid sig. Men sen kommer lakrisshot. Eller lakris som ni säger här i Göteborg. Ja. Vill du ha en shot av något slag?
Men det är Baileys, det är ju aldrig fel.
Nej, ska vi ta vad som Baileys?
Ja.
Vi har ju redan... Alltså, vem... kan du, Marcus, arrangören för kvällen, skriva upp ett par Baileys på min nota? Tack så mycket, tack så mycket. De har inte kommit in ännu för de är lyssnare som lyssnar i poddversionen av det här. Men Baileys, det är ju lite mer kärringstämpel på den än... när jag skrev till dig innan om du hade någon förslag på samtalsämnen sådär, så ville du gärna koketera med ditt åldrande. Alltså det här är min tolkning då, att det skulle vara koketerande. Men du skrev något så att vi kan götta oss i åldrande, eller vad skrev du?
Det var snarare så här att jag tänkte att det kunde vara precis som när vi pratade sist om vårt ätande.
Mm.
Så var det ju snarare liksom att det var en du tänkte säga brunstig mylla, men jag tänkte så här.
vänta, vi måste backa bandet här. En mylla, det är alltså en jordmån.
Ja.
Jord. Och ja, brunstig betyder vara... då kåt. Hur kan jorden vara kåt?
Jag tänkte mer att den var bördig mylla.
Bördig mylla. Ja, men det hade varit roligt om någon då tycker att som då knullar med jorden tycker det finns en viss del samtycke. Jag tänkte på midsommarafton, så ska man ju då penetrera jorden med en midsommarstång.
Med moder jord.
Vad sa du? Med... Jo, vänta. Det här måste du förklara.
Okay, nej, jag försökte härma lite skånska här nu. För det är ju på samma sätt som franska är the language of love. Så är ju skånskan svenskans franska.
Alltså kärlekens språk?
Ja.
Jag tror det kan vara första gången den teorin uttalas. Att skånska skulle vara kärlekens språk.
Det är ju liksom... Har du
några exempel från kulturhistorien?
Bara det här skånska ljudet liksom som man säger när någonting är riktigt skönt. Ew. det är det enda jag tänker. Du vet, det finns... När man släpper ut... När man sätter sig och ska äta och knäpper upp översta knappen. Ew. Punkt, punkt, punkt.
Ja, alltså jag tänker nu på en skånsk skadis. Alltså det är inte Edvard Persson. Men det finns ju en del... nu står det still i huvudet. Han som gjorde Postbanken-reklamen. Ernst-Hugo Järegård. Ja, men där, du lät nästan som en, att du imiterade Ernst-Hugo Järegård. Det är bara ett gutturalt läte.
Det är nog... Ew. men jag tänkte att det kunde vara... Någonting vi båda kunde prata initierat om. Så är åldersnoja.
Ja, fast för din del tänker jag att det inte är så mycket noja. För alltså jag känner lite att...
Vad menar du?
Nej, men jag känner så att många vill ju vara lite rebelliska.
Mm. Jag har ju långt hår och så.
Du har långt hår och så. Och jag jag kanske liksom har den här klassiska tonårsrevolten har jag liksom levt kvar i lite för länge. Men jag känner att du har liksom en annan typ av rebell när folk ska vara så här, jag ska vara liksom lite galen och ett party animal, så är ditt sätt att vara rebell mot det liksom den allmänna uppfattningen att det är coolt, det är så här, jag ska vara trökig. Att det är liksom att du stoltserar lite med att du ger ifrån dig läten när du reser ifrån bordet och så här, klappar dig på benen.
Jag har i och för sig alltid gett ifrån mig läten när jag sätter mig ner.
Även som barn.
Även, så här, har jag pratat om det här förut?
Jag vet inte. Känner ni igen det, lyssnarna? Ja. De känner igen
det. Okej, då skiter vi det. Men,
ge ifrån sig läten när du sätter. Men du har alltid känt dig som en gamling, eller?
Nej, men det, jag, för att ta en snabb repris om det, så var ju liksom det, jag umgicks mycket med så här pappas arbetskamrater, och de var ju sådana som stönades när de reste sig upp. Jag tänkte liksom, men det är ju så man gör när man sätter sig och reser sig. Att man, så jag har väl gjort den här grejen att jag sätter ner handflatan i knät när jag ska resa mig sedan jag var 23.
Mm, men gör det ont nu när du sätter dig?
Nej, det gör det inte.
Så det är bara av ren...
Det är bara ren image spel grej. För gallerierna.
Det är en image-grej när du gör de här lätena.
Ja, det är det.
Men, för det finns ju också de här som är ännu mer... Alltså när man reser sig från ett matbord och säger japp och slår sig på knäna. Sådär, man kan väl luta sig fram lite för så säger man japp! och så slår man sig på knäna.
Eller så kan man säga ew. Jo, men så att du tycker att liksom jag har lämnat den här, att jag koketterar med mitt...
Att du tycker det är lite coolt, både att du tycker det är coolt att vara tråkig.
Men det är ju en jävligt safe grej att köra med liksom, för att då kan man gå ut med, jag är tråkig, och så kan man liksom, istället för att vara killen som... Alltså tänk dig nu Simon, någon som är sådär 57 år.
Mm.
Och så har han en brun mockajacka. Och så har han såna här motorcykelboots utan skaft. Som det är liksom lite, och sen sån här ring i sidan. Och så har han en hästvagn.
Ring i sidan?
Ja, men de har ju det där nere, liksom så här motorcykel. De har ju liksom ett läderband där nere.
Mm-hmm.
Det är inte själva grejen, utan det är att han har boot. Och så har han kanske ring i örat och en hästsvans.
Mm.
Han tycker ju inte att han är gammal.
Nej.
Utan han är liksom överlägset yngst jämt. Ja. För att han liksom har den här kommer jag med min mocke. Han kan ju se dig när du sitter där med din halsband och bara och fnysa och liksom tycker det är barnsligt liksom. Då känner jag liksom, vem är jag helst? Är jag den personen? Eller är jag den som förekommer ålderskrisen och ålderskrisar sen jag är 28 liksom. Och stönar när jag sätter mig och reser mig. Ja. Jag känner att jag väljer snarare det då och vad det.
Ja, det är ju, det, jag tänker att jag kommer bli exakt den där motsvarigheten till den där hästsvans och läderbootskillen liksom. Eftersom jag kommer förmodligen klä mig likadant om när jag är 57. Det vill säga om 8 år. Nej, nu räknar jag lite fel. Eller räknar jag rätt? Jag är 39. Nej, jag räknade fel.
Men säg om 12 år när liksom modet är silvriga crocs och shorts och liksom, jag vet inte fan vad det skulle vara, typ oljerock. Att det är liksom det som hipsters har här då. Så kommer du bara liksom och fnyser och ser ner i din keps på sniskan.
Mm.
De här kidsen, de vet ingenting om att festa och ha roligt, va?
Då är jag ju den där liksom den killen, verkligen. Som för övrigt min mamma, hon lever kvar i det världen där det är det coolaste som finns. För hon tyckte att jag klädde mig, hon gillar inte riktigt min klädstil. Det här utspelar sig då när jag kanske är 19 eller 18 och inte har flyttat hemifrån ännu. Och hon tycker så här, det här med liksom keps och lite häng på brallorna och sånt, det är väl inget att komma med. Och sen i slut så tröttnade jag lite på att hon hela tiden liksom var mer lösningsfokuserad och sa, okej, om du får bestämma, mamma, hur jag skulle klä mig, hur skulle jag se ut då? Och då så, det första hon kom med, det var liksom en no-brainer för henne. Det var liksom riktigt, riktigt tajta jeans. Det tyckte hon var snyggt. Och sen sa hon så, och sen så har jag sett såna här fräcka skidjackor. I lite häftiga färger, kanske lite neonfärger som slutar här vid midjan. Och sen hästsvans gillar jag och ringa örat på killar. Jag hade sagt verkligen sett som en tjackpundare i de
så någon i filmatiseringen av Jack liksom.
Ja, men det är väl så när hon liksom kanske pikade sexuellt, då var ju de coolaste killarna så. Då såg de ut så, kan jag tänka mig. Eller till och med när hon var lite för gammal, men hon trånade efter de här lite yngre fräsiga killarna som var födda 1962 kanske. Nej.
Ja, Kjell Bergqvist och sådana, ja, liksom, när de var unga. Ja. Bara, oh.
Nej, men hon
duschades det länge i er upp.
Nej, just det här häng på byxorna hade hon väldigt svårt att smälta. Hon slog till och med vad med mig om att säga, jag slår vad med dig, Simon, om 100 kronor. Att det är ingen tjej som kan finna det attraktivt. Tyvärr så blev det den tjejen som jag först hittade då, som sa att det var attraktivt, det var ju tyvärr en släkting till mig. Det var min nästkusin, så det blev lite smutsigt. Men jag fick ändå min 100-lapp, trots att min mamma då sa att det, enligt henne såg det ut som att man hade bajsat på sig.
Det minns jag som är lite äldre än dig, att Gällivarehäng var ju det, kallades det då, att ha häng på byxorna. Det var ju liksom en stor skam i det.
Ja.
Jag har lite svårt själv att förstå det.
häng ja, på byxorna. Nu är det inte modernt längre heller.
Nej, men ändå.
Nej, men det men det var ju, alltså första gången jag såg det tror jag var Cypress Hill, liksom när de släppte lite videos som gick på svensk TV. Agro som sitter i publiken vid Göteborg, han är ju sufflör. När kom Cypress Hills första musikvideos? Vilket år? 1991. Det måste ju ändå ha inträffat ungefär samtidigt som Ronny Ragge slår igenom i Sverige. Ronny Ragge kom senare, eller? 2-3 år senare enligt sufflören Johannes Agro Torsesson. Men det är ändå ungefär samtidigt liksom. Att det blev hiphopmode och Ronny och Ragge då hånade det som någon slags bonnigt raggarmode. Fast samtidigt så blev det ju lite så här att Ronny och Ragge, när de slog igenom, så var det ju ändå, alltså folk tyckte ju, började klä sig så, började anamma den kulturen lite på riktigt också.
Okej, okay. Alltså, det menar jag vet.
Du har tappat, du har inte hängt med på det. Eller du,
alltså, jag tänker så här, mitt förhållande till Ronny Ragge, det var så här att de var stora strax innan Killinggänget kom. Och sen kom Killinggänget och då skulle alla gilla det, men i hemlighet så blev jag liksom lite ledsen, för jag tyckte Ronny Ragge var mycket roligare. men det kunde man ju inte säga liksom. Så att det är jätteroligt det här att de skämtar om någon engelsk jävla poptidning. När jag faktiskt tyckte Ronny Ragge var genuint roliga. På riktigt.
Jag tyckte också Ronny Ragge var roliga. Men sen blev det lite, alltså, det var ju den tidens Borat. Det vill säga att alla skulle imitera Ronny Ragge. Alltså så här, alltså jag kommer ihåg att när man, jag bodde i Lund på den tiden och liksom gick förbi McDonalds där nära Stortorget, så stod det alltid någon liksom kanske från Weberöd som hade tagit sig in och liksom kunde relatera till den kulturen och stod där, jävla skit fan, och slog sig på insidan av handleden. Man började irritera sig lite på det, att det hade blivit så stort då. Men då kände jag att Ronny Ragge var lite för mainstream. Jag var ju liksom en nervös tonåring då som ville vara cool och uppskatta underground-kultur. Så och jag kunde ändå tycka, alltså, så jag tyckte att då, deras tidigare grejer, Fredrik Granberg, innan de sålde ut live Gerilla TV, om någon minns det. Det tyckte jag, det var bra. Aggregera tummen upp. Men Grilla TV Live, det var då det som jag tyckte var det coola.
Och sen när de gjorde de här med poliserna, då var du bara nej.
Ja, nej, då hade jag ju
då hade du gått vidare liksom.
Men om man hade varit riktigt cool så hade man ju tyckt att det var det bästa. De här poliserna. Vad de nu hette. Ja, om man
de gjorde några figurer till, men då hade man ju lämnat det helt. Alltså. Men det är ju lite så, jag tror man, det är kanske så man ska göra, ungefär som när man säger så här. Ja, jag tycker Alice Coopers 80-talsskiva är bäst från 1981, sådär. Dada och Super Catch Skin och de där. Så det är liksom en slags motsvarighet till det jag gillar. Jag tyckte bäst om Ronny och Ragges tredje figurer, Tratten och Finkel.
Jo, men det är det. Men jag försökte vara så originell, alltså, så att jag hävdade då att jag tyckte att Donna i Beverly Hills var snyggast. För att vara cool.
Men vänta,
att
du blev på det nu igen.
Det var Tori Spelling, det vill säga producenten.
Men det var inget konstigt Aaron. Med det.
Att hon var snyggast. Hon fick ju vara med för att hennes pappa var producenten. Kom där, resa sig från stolen, gubbflåset där.
Snedsträck livsnjuteri. Snedsträck. Kåt på livet.
Ja, men om du måste tycka att någon är snygg, det är inte livsnjuteri att tycka att den uppenbart fulaste är snyggast. Eller är det lite livsnjuteri att göra det? Jag kan ändå tänka mig att den livsnjutaren då som vill ligga till vilket pris som helst riktar mer in sig på den fulaste i baren för att liksom garanterat få knulla. Eller det är inte garanterat. Tori Spelling hade säkert många erbjudanden.
Tori hade en väldigt... Det är inte många som jag har alltid ansett att hon hade en väldigt specifik, liksom sårbar klangbotten i sitt spel. Tyckte jag. Det är mer det jag gick in
på. Jo, det fanns någon sån dokumentär. Alltså, förmodligen då producerat av hennes biologiska far Aaron Spelling. Men liksom som gick ut på hur skicklig skådespelare ska hon vara. När, och så gick de igenom så här, och den här scenen så spelade de upp det och så här, vilken talang liksom.
Det ryktas att Aaron Spelling sålde in en hel tv-serie med en skriven mening på ett papper så här liksom. Ja, Nurses vad tv-serien heter. Och så var liksom, den handlar om nurses who sweat a lot.
Va?
Och det var hela grejen. Och liksom,
är det här sant?
Ja, det har jag fattat som. Och liksom tv-bolag bara, ja! Vi köper två säsonger direkt.
Och vad hette serien sen?
Nurses.
Det finns en Aaron Spelling-serien som heter Nurses.
Jajamän.
Men den blev ingen succé.
Alltså, den är ju gammal liksom.
Ja, ja. Men jag menar Love Boat också gammal och den är ju succé.
Men den var ju före Love Boat liksom.
Nurses före?
Ja.
För jag tänker, då är det skickligare ifall han har succén Love Boat i ryggen, då är det lättare att sälja in Nurses. Men jag liksom är mer imponerad om han bara kommer som en total nobody i Hollywood. Och bara, Nurses that sweat a lot.
Ja.
Och sen har han ett miljonkontrakt.
Men jag tror att han hade... Det här är kanske någonting för aggro, men jag tror att han, liksom, Love Boat var typ hans 15:e sån här succéserie eller någonting.
Aggro ser inte ut som han vet exakt. Han var inte född då. Nej, men det kan hända. Men sen Beverly Hills, det var min tid stora serie liksom. Men jag vet inte vilken av Aaron Spellings serier som var hans största framgång. För sen kom väl Melrose Place.
Ja, det var väl samtidigt ungefär. Och sen så dog han.
Ja, jag vet inte vilka andra han låg bakom. Men,
Nurses.
Love Boat. Och Beverly Hills.
Ja.
Men... Nej, men jag tänkte på den här karaktären som du beskrev, den här killen i hästsvans som fortfarande tycker att han är skiten, så att säga. Alltså ja. Även i 57 års ålder.
Mm.
För man ser ju ofta sådana, oftast gravt alkoholiserade män som kanske sitter på en bänk och lever kvar i den här bilden av att de är snyggaste killen i gänget eller snyggaste killen på skolan. Ja. Och försöker stöta på så här 20-åriga tjejer som går förbi. Och jag tänker så här, tror de att det här kommer funka innerst inne? Och jag vet ju att jag kommer bli den personen, den 57-åringen förr eller senare. Men det, jag undrar också lite ifall de liksom lever kvar i den psykosen av att de är väldigt, väldigt attraktiva, väldigt, väldigt coola fortfarande. Alltså deras mode ligger på topp. Eller om det är bara en gammal vana, bara så du det.
Att det är liksom som någon,
ja, sitter, det är sitter ryggmärgen.
Ja, ja. Mm. Det hade varit bra om jag hade ett roligt svar på det.
Ja, men du, alltså lever du kvar i det modet som var liksom hett när du var, när du pikade liksom?
Vad menar du då? Stora muskler eller?
Nej, men,
så är det ju absolut. Man är ju, alltså det kommer ju hända alla att man när man pik. Fast å andra sidan, jag har ju aldrig stilmässigt pikat.
Jaha, du måste ju ha gjort det någon gång, måste du varit på topp. Ifall,
jag har man aldrig varit på topp. Jag var, möjligtvis så var jag på topp sådär typ när jag var 38. Då jag bara, yeah.
Ja, men då,
jag ser ut som jag är 29.
Ja, men alltså någon, om man gör en så här line-up med...
Okej, så mitt topp var 2010, kan man säga.
Ja, det kan man ju säga. Och du har ju nämnt att kanske din stilikon då var det någon
Miley Cyrus pappa.
Vad heter han?
Billy Ray Cyrus.
Okej, han ser han ut? Har han långt hår och glasögon?
Han har lite den här, som jag brukar säga, typ hårdrockare men vågar inte ha liksom hela kittet kvar.
Men har du någon gång klätt dig som en klockren hårdrockare?
Ja, som ung. Men jag vägde 30 kilo mer då. Okay. Så det var ju liksom en trind Sebastian Bach lookalike som kom gående. Som waddlade fram på henne.
Är det låtet, alltså, har han tagit namnet från Johann Sebastian Bach? Måste han ha gjort? Eller var hans föräldrar fans av Johann Sebastian Bach?
Jag tror...
För det var det vem är Sebastian Bach?
Det är han i Bach. Skid Row,
okej. Okay. Ja.
John Bon Jovi heter ju egentligen John Bon Jovi.
Aha,
han är italienare.
Men Skid Row har jag tänkt mycket på det namnet. För att alltså när jag var liten så var det mycket snack om att... jag bodde i Skåne då.
Men ändå snackar om rock så tar jag loss mikrofonen.
Du ska göra en... Tack ska ni ha!
Tack ska ni ha! Ska jag dra en förklaring till den?
Det har vi gjort i en tidigare arkivsamtal. Det var där jag lärde mig det. Sebastian Bach var inne på Skid Row. Ja. Nej, men i Skåne då så var det var en del danska uttryck som florerade i Järup på 80- och 90-talet. Bland annat uttrycket Skid Row. Alltså skitröv då på danska. Och när jag hörde uttrycket Skid Row så tänkte jag, kan det komma från danskans Skid Row? Och jag för mig, Skid Row hade en dansk trummis också. Kan det, alltså det finns väl någon känd dansk
hårdrockstrummis?
Någon känd? Mickey D? Eller finns, nej, det är kanske svensk.
Nej, Mickey D är från
Lars Ulrik. Fiskebäck. Är inte han Lars Ulrik?
Ja, fast Lars, det är han i Metallica. Jag tänker snarare
han
på...
kanske var med i Skid Row innan.
Men du tänker på sångaren i White Lion som är
dansk. Det var mycket danska hårdrockare. Mm. Och dessutom så var det så att jag var syntare när jag var liten. Min storebrorsa upptäckt... Nu får du något aggressivt i blicken. Det är den här gamla 80-talskonflikten mellan syntare och hårdrockare.
Det är med natur.
Min storebrorsa, han är musikintresserad. Och så berättade han att han hade varit på sin fritidsgården i Järup. Och så var det någon som satt och lyssnade på musik i hörlurar. Och så fick han hörlurarna, fick han låna hörlurarna. Och så var det bästa han någonsin hade hört. Och då frågade han, vad är det här? Och då sa den som hade lyssnat innan, det är synt. Och det visade sig att det var Depeche Mode, fick han reda på senare. Och jag var två yngre och var ganska, min brorsa hade vissa manipulativa drag då. Han sa, han hade så här, vi köper de här skivorna tillsammans, Simon. Så jag fick betala hälften av då liksom en del.
Men jag tar hand om dem.
Ja, vi spelade av dem på kassett bara två. Jag gillar i vissa låtar så här, som Master and Servant, kommer jag ihåg den. Jag tyckte det var coolt med effekten. Så, it's a love.
It's a love.
It's a love.
It's a love.
It's a love. Att de pitchade lite. Jag tyckte det var coolt, kommer jag ihåg.
Men du måste ju ha bajat på dig när du hörde typ Yasuo eller något sånt här. Det var sånt.
Nej, varför skulle jag baja på mig när jag hade Yasuo?
Jag sa fel namn. Det fanns något sånt här band med, som hette i någonting. Yellow menar jag.
Yellow.
För det var det bara sån här grejer att låtarna började så här. Du vet, de syntslinga och så var det typ som att en biltävling startade. Så hörde man de här rösterna så här. De åker dem iväg.
Sånt var coolt. Så,
där måste du ju bara tycka.
Ja, eller Scotch när de hostade. Den. De samplade en hostning. Det var ju...
Hårdrocksvarianten av det. Det var ju typ när Vincent Price pratade i början av Alice Cooper-låtar och sånt. The spider is evil. Typ och sånt.
Nej, men så jag var syntare och sen så liksom tyckte jag det var lite coolt med syntmode och sånt där liksom. Jag fick för mig väldigt mycket att så här, syntare färgade håret och sånt. Jag vet inte om de gjorde det. Alltså det var ju med så här, hörsägen och allt sånt där att folk sa att min brorsa, alltså så här, han kom hem med ett klistermärke från tidningen Okej. Så var det då på Howard Jones och sa han, Howard Jones, det är synt. Och så satt man upp det och så började vi rita av Howard Jones och Thompson Twins och annat som vi fått för oss var synt då liksom. Men det var mer så att man hittade en identitet. Liksom.
Men när du såg i samma okej-tidningar bilder på Blackie Lawless och de här liksom, sågklingeskreven och så, vad kände du när du såg det? Tyckte du bara...
Oh, nej. Jag kände rädsla.
Okay.
Jag var pryd när jag var liten. Och sen dessutom så var det då ett rykte om danska hårdrockare. Jag vet inte om det här var ett rykte bara i Järup som Ola Färnvall från Järup spred ut. Men han berättade så här, varje gång om man skulle åka till Danmark så sa han så här, okej, Danmark, säger du Danmark, ni är syntare, okej. Okay. Ni vet vad danskar hårdrockare gör med syntare. Så sa han att de har såna här nötknäppare. Och så liksom så knäcker de testiklarna på syntare. För de vill inte att liksom syntare ska föröka sig och föda barn som blir syntare. Jag var kanske 6 år, jag trodde ju på det verkligen, att när man var i Danmark så kom det danska hårdrockare med nötknäppare och verkligen bara krossade till sticklarna på synten.
Det måste ha varit jobbigt att bo i Malmö liksom, i
närheten av de danska, ja, danska hårdrockarna.
De är liksom, du vet, som att typ vara typ att bo i Lettland och tänka på Putin.
Så jag var rädd för, ja, Lars Ulrik var den. Jag var rädd för. Det var någon som jag snackade om. Jag vet inte vilken rappare det är som kom på rimmet. Det flerstaviga assonansrimmet. En bra trummis som Lars Ulrik. Du hänger inte med?
Nej, jag hänger inte med.
Är han en bra trummis?
Nej. Alltså,
är inte det? Varför fick han vara med i Metallica då?
Ja, men de har ju, Metallica är jättedåliga. De har ju den här usla James, som han heter, som spelar gitarr också. Jag gillar inte Metallica. Jag tycker inte, liksom jag tycker att jag gillar sån här hårdrock som handlar om drakar och demoner och robotar i ödemarken och seriemördare.
Vad
och liksom vikingar i framtiden och liksom Metallica var ju liksom var ju grunge. De sjöng ju bara om jag är fattig, eller liksom, du vet, min släktingar som har varit med i kriget och sådär.
Sjöng de om sina släktingar som har varit med i kriget?
Och det var det här töntiga, riktiga kriget, inte det fräcka, påhittade kriget som Dio sjöng om liksom. Så jag gillar det liksom. Och jag menar, han är ju inte någon Yngve direkt, James Hetfield. Eller vad heter han? Kirk Hammett, menar jag.
Jag kan inte så mycket om det. Men det låter lite spännande, de här. Men var det Dio och sånt? De sjöng verkligen om robotar i rymden och vikingar.
Predator!
Jag hörde inte vad du sa där.
Rid tigern!
Jaja,
för men... du vet att han är ren!
Va?
Jo då.
Säger de det?
Jajamän. Alla som lyssnar nu. Mm. Pausar och så går ni till YouTube och så kollar ni på videon till Last in Line-låten, för det är det bästa jag har sett i hela mitt liv. För det handlar bara om hur en sån här pizza delivery kille hamnar i en hiss som går ner till ett högteknologiskt framtidshelvete där folk sitter fastkedjade vid liksom sån här arkadspel, och så är det jävla, och så står Dio som typ är 10 cm kortare än vad du är. Och han är bara mäktig i sin fransblus. Och liksom styr det hela, han styr upp det hela och ser till att den här killen kan fly, och så blir han tagen själv av de här vaktdemonerna samtidigt som han sjunger det sista, och han har accepterat sitt öde att han kommer slängas förmodligen att ännu värre heaven.
Vad var det du sjöng där i slutet?
Last in line.
Jag gillar att det var den här disten du fick på, som på dina gamla kassettband och sånt.
Nej, som när du härmar Sven Melander, men nu ska jag göra återknytning till det gamla.
Var det du som sa att jag skulle låta som ett sågverk efter ett tag ifall jag härmar Sven Melander tillräckligt mycket? Ja, trevligt, kul, kul.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Men den här liksom distade rösten kommer jag ihåg från när jag spelade första gången jag hörde en dator prata överhuvudtaget. Det var det Commodore 64 och Ghostbusters-spelet.
Okej.
Okay. Och då var det då, men det lät ungefär som din Dio-imitation.
Okay.
För det var liksom, jag var tvungen att ha en tolk då som berättade vad de försökte säga. För det var så här, först är intro till spelet, så sen så här, Ghostbusters! Och sen så är det också då, också helt omöjligt att höra när då Slimer slämmar ner. Vilken skådespelare är det, Agro? Bill Murray. Han har Bill Murray på t-shirt, den här grejen som kan säga det här. Men då låter det så här.
Men jag minns än idag som igår när man hörde Destroy him, my robot! I Impossible Mission.
Var det också 64-spel?
Ja, det var också 64-spel.
Ja, men man blev imponerad. Även om man inte hörde vad de sa, så var det ju så en dator som pratade. Nu har jag hört allt. Nu pikar mitt liv och det är 1985. Men jag minns också en... Det var en kompis som hade varit på någon slags gayklubb i Stockholm. Och då det var första gången jag hörde uttrycket sniglad. För hon berättade att hon hade dansat på den här homoklubben. Och sen så hade hon...
Förlåt en lantis, men sniglad.
Ja, men det, jag kommer till det. Och då var det då att det var någon tjej som hade liksom kommit nära henne och dansat på ett väldigt erotiskt vis. Nu pratar jag inte om dansen lambada. Utan det var liksom lite mer dancehall inspirerat kanske. Jamaikanskt. Och hon hade väl kjol då och förmodligen inga trosor. Och den här tjejen hade blivit sniglad. Det vill säga alltså kvinnornas motsvarighet till ollad.
Okej.
Okay. Och det var så här att hon hade liksom tryckt sitt kön då mot hennes ben. Och det hade blivit väldigt kladdigt. Och jag vägrade, jag ifrågasatte berättelsen. Jag ifrågasatte offret, jag skuldbelade offret. Och sa, var det verkligen, kan det verkligen stämma? Liksom, det här lät lite för bra för att vara sant. Och så här, är du säker på att det inte bara var svett eller liksom
någonting annat kladdigt och hade fått
tappat en taco.
Men hon sa nej. Jag drog fingrarna och luktade på det. Det var fittsaft. Och då var det blev, och då så skickade jag det klippet till henne då från när Bill Murray är täckt av slem så här. Den här fast lite, ja, det var ju då YouTube-klippet, så det var lite mer, jag vet inte exakt hur han säger, Agro, hur sa han det? Kom upp på scenen. Okay. Det lät ungefär som det, fast med he slimed me.
Okay.
Du sa att du inte uppskattade Ghostbusters så mycket när du såg den när du som liten på bio.
Nej, men jag kan liksom inte riktigt fatta det här att liksom, det är nästan en sån här religiös grej kring Ghostbusters, så här, bara folk, jag känner människor som börjar lipa för att Harold Ramis dog. Och jag liksom, jag som såg Ghostbusters på bio när den kom, liksom, det var ju en rolig film, men sen var det ju inget snack om den på det sättet då som man gärna vill, utan det var ju det blev ju någon slags konstig folk som inte ens var födda när filmen gick som kände en sån här
ungefär som om du skulle säga pappa på burk idag.
Ja.
Och sen som om 20 år så skulle folk bara kulta loss på pappa i burk.
Eller som när jag och mina kompisar
pappa på burk kanske inte.
På 80-talet höll på liksom att kulta på och dra på en kul grej på väg till Götet eller något sånt där.
Vad är det där?
Ja, det är en rolig popfilm, men det tar vi,
som heter,
ja,
heter pop.
Sveriges 60-tals popelit gör en film som heter Dra på en kul grej på väg till Götet. Va? Och då är det så här fräna band som Olander Janglers och Jerry Williams spelar bebis.
Va?
Och så där, och det startade en hel våg av att svenska dåvarande popstjärnor skulle göra sin egen film, så Hep Stars gjorde en egen film när de var i Afrika. Sven Ingvars gjorde en westernfilm på värmländska. Så där de pratar någon slags värmländsk svängelska. Don't you stick up here. Liksom, och massa sådana. Liksom, och alla bara blir totalfloppar.
Var det kölvattnet av succén med Beatles Help? Som kan inte vara en succé.
Kölvattnet av succén av dra på en kul grej på väg till Göteborg.
Men blev den en succé då?
Ja, tydligen. Men i vilket fall som helst. Så att jag kunde liksom inte fatta grejer med Ghostbusters så mycket. Den var ju kul så liksom. Men inte så här att... Och jag menar... Ja, nej. Jag är inte ett proffs på att prata på scen som du är, så då blir det gärna sådär.
Jag tycker du gör bra ifrån dig. Men jag tänkte på Rick Moranis som spelar en roll i Ghostbusters också. Är det, vad heter han, Agro? Rick Moranis, men vad heter karaktären i Ghostbusters? Vad heter han? Louis. Louis Tully. För jag, alltså han var ju även pappan i Älsklingar krympte barnen. Jag har sett alla tre filmerna då i trilogin. Älskar krympte barnen-trilogin. Vi har ju då Älskar krympte barnen, Älskar förstorade bebisen och Älskar krympte oss själva. Det är ju lite en...
Vad hette mellanfilmen, sa du?
Älsklingar förstorade bebisen.
Jag grät inte på min fars begravning. Men jag grät till den filmen.
Är det sant?
Ja. För jag tyckte det var så fint i slutet när mamman håller upp. Och så kommer åkarna så här. Det var så här riktigt känslosamt när jag såg den på VHS. Mm.
Ja, nej, men det, jag, de filmer jag har gratit till är också lite otippade. Det är alltså Crazy slash Beautiful med Kirsten Dunst och Clerks 2. Och det handlade om mer om mitt eget liksom känslotillstånd, alltså så att jag var bakis liksom och var lite blödig när jag såg dem, men Rick Moranis, han gav upphov till en av de mest obegripliga rapraderna jag uttalat, tror jag.
Mm-hmm.
Det var nog så här, jag hade redan en punchline, så, alltså det här låten då, Tills någon dör med far och son. Och jag hade, det var någon, ett fan i publiken av den låten. Ett slappt fan, han sa ja. Med 2 av 5 i entusiasm. Så.
Ja!
Tills, nu var det en 4.
Han vet ju alldeles arg nu.
Jag hade, ja, nu blev han arg och aggressiv. Nej, men den raden jag hade var då så här... det var Jesus. Jag syndar så mycket. Jag syndar för Jesus så mycket jag kan, för att annars dog han förgäves. Jag tänkte då att Jesus dog för våra synder. Och då ska man synda så mycket man kan, för att annars dog han i onödan. Liksom. Mm. Det var en ganska bra rad. Men sen så satt jag och filade på så här, förgäves. Vad rimmar på förgäves? Och så det enda jag kom på var Moranis. Moranis. Rick Moranis. Vad är han känd för? Han var ju huvudrollen i viss mån i Älsklingar krympte barnen-filmerna. Och då tänkte jag, ja men... Och det låten skulle handla om döden och de här liksom eftermälet och Gud och sånt där. Och då tänkte jag väldigt långsamt så här, alltså, om Gud nu är väldigt stor och skapade människan till sin avbild, varför gjorde han då oss så små, människorna? Och sen tänkte jag att jag skulle få in det på en rad, men det gick inte riktigt liksom. Och då tänkte jag, då var jämförelsen då att han krympte oss på samma sätt som Rick Moranis krymper sina barn i Älsklingar krympte barnen-filmen. Så med raden blev totalt obegriplig. Det blev så, och jag hoppar över några steg för att det liksom ska klämmas in på 8 bars. Så raden blev så här, om Gud nu är så stor, varför krympte han oss som Moranis? Och sen kommer då rimmet, jag syndar för Jesus så mycket jag kan, för att annars är doga förgäves. Men jag tror det ska mycket till för att man ska ta den. Jaha, du menar att Gud skapar oss människan till sin avbild. Men sen så, varför gjorde han då oss så mindre än om han var så pass stor? Varför krympte han oss på samma sätt som skådespelaren Rick Moranis karaktär i Älskar jag krympte barnen-filmerna?
Men det är så att man skriver i liner notesen sen. Liksom.
Ja, det borde jag göra plötsligt.
Får jag dra mina stand-up-skämt nu?
Ja! Alltså du har ju inte introducerat det här inslaget någonting.
Nej, nej, men jag tänkte bara så här. Att...
Du får dra backstoryn först.
Vilken backstory?
Jag menar att du vill... Varför ska du helt plötsligt dra stand-up?
Ja, för att jag är inför publik. Jag är aldrig inför publik någonsin.
Nej, men...
Så tänkte jag liksom att det kunde vara kul. Jag kunde testa om det för att,
menar, du ska testa lite nytt material.
Jag ska testa lite nytt material helt enkelt. Och så vi gör det fan. Det verkar både lätt och roligt att vara stand-up-komiker. Ja.
Då ska vi testa.
Okej. Okej, är ni med då?
Lin, håll käften.
Jag tänker alltid att det är någon som uppmanar någon som heter Del Rey att lana när jag ser namnet Lana Del Rey. Lana! Spela Counter-Strike, Del Rey.
Det var en stark one-liner.
Okej. Okay. Vad är det för likhet mellan tystnadsplikt och den manliga porrstjärnan Ron Jeremy? Det ena är sekretess, den andra är ett sekret-s.
Ja, det är ordvitsar mycket där. Men det är bra ordvitsar, det må jag ändå säga.
Okej. Okay. Det var ju både lätt och roligt. Okej. Okay. Nu tänkte jag att vi ska ha lite så här... Skämt om nyheter.
Snack om nyheter.
Ja, okay. Snart sprängs det i Nordkorea igen. Alltså inte någon bomb utan Kim Jong-un själv. För att han är så tjock, va?
Det var ingen ordvits där, men...
Nej, men det var mer...
Det var mer samhällsaté. Ja. Det var ditt politiska material.
Ja, precis. Det var min
Johan, politiska... Soran, Ismail, Vanlo.
När jag först bara var liksom, bara massa roliga skämt, sen när jag gick in på politiken och samhället.
Ja. Ja, men det är ofta då komiker dippar lite när de inte bara vill vara roliga utan viktiga också. Så att jag vill säga något viktigt.
Jag hade en hel karriär på 1,5 minut.
Jag hade en karriär på 2 skämt.
Men då skulle jag haft ett kristet skämt också mot slutet. Och sen ett tillbaka till liksom... Let's get the band back together, snusk-skämt.
Men du tänker, det är inte som komiker som blir kristna. Det är mer hårdrocksband och...
Jaha, okej.
Okay. Och rappare kanske vissa.
Men de kanske blir sådana här miljönissar eller något.
Vilka då? Komikerna?
Ja.
Nej, men jag tror det är ganska få tråkmånsar och nejsägare bland komiker som blir liksom tradiga och ballar upp på det sättet. Jag kan inte komma på något
exempel. Jag minns Olof Buckard, vet du vem det är? För han var en sån... Han
det
var
låter
folk bekant. När jag var liten så fanns det två stora så här, imitatörer. Det ena var Bosse Parnevik och den andra var Olof Buckard. Okay. Och liksom, han var så jävla svält på roliga grejer på tv. Så att morsan sa så här, nu kommer något roligt, nu kommer Olof Buckard. Olof Buckard pratar bara om Jesus.
Men han var imitatör.
Ja, och så imiterade, men det hade, han hade typ lämnat det då.
Ja, nej, där har du ett exempel på en komiker som från en kristen period. Men det finns ju komiker som blir tråkiga, men det ofta är ju då att de ska bli politiska, de ska försöka säga något viktigt eller bara att de får en moral liksom, som till exempel Eddie Murphy. Han började efter ett tag liksom tycka att men det är viktigt att man ser välvårdad ut, sa han i någon intervju, och då förstod folk att nu är det över för Eddie Murphy. Och när Richard Pryor slutade använda N-ordet, då gick det också bara ut för. Det finns en dokumentär om Richard Pryor, de tar upp det. Så ni tyckte att det enda roliga det var att han sa ordet nigger. Det var det enda kul ni tyckte med honom. Fast jag tror det var mer en inställning att han, liksom, när han slutade säga det, då var det en del i ett större förfall.
Fast det där är ju liksom, man kan ju se det, för mig är ju Richard Pryor alltid en birollsinnehavare i Stålmannen 3.
Men det var ju när han hade, för han hade ju en karriär som liksom rebellisk komiker. Men sen så började han knarka och satt eld på sig själv och lite sånt där. Var många tror
han blev en rebellisk performanceartist helt enkelt.
Jag tror mest det var att någon drogrelaterad självmordsförsök. Det var väldigt mörkt liksom allting. Men sen efter det så, jag vet inte om det var efter det som han började då göra de här risiga komedierna.
Mm-hmm.
Han är jag och liknande. Alltså hör upp blindstyre.
Vad Agro Silver Streak. Ja, men vad heter den på svenska?
1976.
Vad är den svenska titeln på Silver Streak? Ja.
Men någonting Expressen. Men jag menar, de här risiga komedierna med Richard Pryor, det var också där jag såg honom först. Jag fattade inte att han var liksom en revolutionär komiker en gång i tiden. Utan jag såg honom i de här riktigt, riktigt risiga komedierna som hör upp blindstyre. Det är då liksom en blind som blir kompis med en döv. Och det är så otroligt slappt översatt det, för att ettan heter då Hör upp blindstyre, vilket är lite ordvitsigt liksom, för ja. Att det är en blind och en döv. Men på tvåan heter Se upp igen blindstyre. Då har de missat den där ordläken. Den borde heta Hör upp igen blindstyre, men då är det någon riktigt slapp översättare som bara, det blev nog fel där, ja, på ettan. Hör upp igen.
Det är som skräckfilmen Bloodsucking Freaks som på svensk VHS hette Blodsugande gatan.
Vad hade de trodde att det var Streets?
Ja.
Va? Alltså, de måste ju bara hört det. Alltså, det kan inte ens ha läst.
Nej.
Freaks, det var som man sa. Jag har översatt Bloodsucking Freaks. Fast vilken Stålmannen-film var det Richard Pryor var med i?
3 går på en kryptonit.
Ja, det var det jag ville komma till. Stålmannen 3, Stålmannen går på en krypto-nit. Och den heter bara Superman 3 på engelska. Den har ju ingen sån ordvits.
Nej,
på
det
engelska.
Tror jag inte.
Det är konstnärlig frihet från översättande. Sen har vi ju den klass... Någon i publiken säger att det är ett yrke att översätta det ordvitsigt engelska titlar från svenska till engelska.
Blodsugande gatan.
men det finns ju en uppsjö av sådana. Vi har ju Hitchcocks Them.
Nej, Hitchcock gjorde inte det, men jag vet vad du menar.
Nej, vänta. Hitchcock gjorde The Rope.
Ja, det menar du.
Som på svenska blev Ropet.
Nej! det där är ju sån Hasse Alfred som leker cowboy svenska.
Och sen så har vi ju... Ja, men det var The Them. Det är inte Hitchcock. Det är en skräckfilm som handlar om... Jättemyror.
Ja, spindlarna.
Spindlarna på svenska. De har bara kollat på affischen. Spindlarna. Ser inte ens att det är myror.
Och Pappa på burk var ju också en sån dåligt översatt titel, men den kom ju lite för sent för att det ska kännas okej.
Vilken var det nu igen?
Due Date tror jag den heter på engelska. Och sen så har vi klassikern Swingers, John Favreaus film som på svenska heter Du vare brudarna. Också en usel filmtitel. Pang i bygget. Ja, den Fawlty Towers heter den på svenska.
Men alltså, det finns ju hur många filmer som helst, speciellt på VHS, som är liksom, vi snackar om slappa grejer. Alltså, det är ju rena rama jävla Horace Engdahl poesin jämfört med liksom de stora jävla containerna med filmer som heter något, en jävel till.
Nej.
Punkt, punkt, punkt. Vad fan som helst, liksom.
Men ibland så måste det ju bli bättre än originalet. Alltså för att
häftigt drag i plugget är ju mycket fräckare.
Fast Times and Richmond High. Ja. Men jag menar, och till exempel, det är en amerikansk film som på svenska heter Frankensteins moster. Det kan ju inte vara bättre på engelska.
Vilken är det nu igen?
Jag vet inte. Spöksnubben i skrubben finns också. Den kan inte heller vara bättre på engelska.
Nej. Men alltså, huset som Gud glömde mot Amityville Horror, då, liksom, då vinner ju Sverige liksom.
Ja, ja, absolut. Men vad är Amityville? Är det bara en stad?
Det är ju stället liksom, där huset heter det.
Men sen så är det i vissa, de bara så här, det finns då den biopicken om Jean-Michel Basquiat som på engelska heter Basquiat och på svenska heter Basquiat den svarte rebellen. Då var de ändå tvungen att säga, ja men han är ändå svart. Vi måste lägga till det i titeln. Det säljer.
Har du något mer, Simon?
Det var allt från veckans avsnitt av arkivsamtal. Nej men du, alltså vi har ju ändå suttit och snackat en timme nu.
Ja.
Vi kanske skulle börja runda av. Det blev ju inte så jättemycket gubbsnack kanske.
Om åldrandet.
Hade du förberett lite om åldrande som du ville ta upp?
Eller? Nej, men jag tänkte att vi på samma sätt som när vi pratade om det här med att äta för mycket, att vi kunde liksom verkligen pingponga in oss i gött om näshår och liksom
ja, men okay.
Du vet, liksom rynkor på halsen och liksom du vet det här att man måste kissa i tapper och liksom och sådär. Jag menar,
nej, det vill jag höra mer om lite innan vi bryter. Att kissa i etapper.
För man kan liksom inte, jag menar, när jag var ung, eller jag har ju i och för sig, jag har ju koketterat med det här att jag aldrig har varit ung och stark. Men säg 2010 då, när jag var ung och stark, så kunde jag kissa en rak stråle. Liksom. Nu kan jag kissa en rak stråle. Och så tror jag att jag är färdig. Och så bara, jag bara känner, jävlar, så kommer det liksom en liksom, typ lite mer än bara en droppe. Det kommer kanske typ liksom en 4 droppar.
Ja, men just det. Men det har jag hört är någon prostata-grej. Har jag för mig. Alltså för jag har börjat käka nu så här finasterid mot håravfall. Som är en piller man käkar. För att bli mindre tunnhårig. Och då så läste jag att det hjälper även mot gubbgrejen godartad prostataförstoring.
Men känner du det någonsin bitter, Simon, när du liksom, för att jag antar då att det handlar om håret på huvudet.
Ja, det. Ja. Att jag har så mycket hår på övriga kroppen.
Ja.
Nej, men det har jag förlikat med mig. Att man borde ju kunna välja.
Ja.
men just det, då läste jag, för jag har just upplevt det där med att alltså den här grejen att man är kissnödig och så pissar man och sen så är man fortfarande kissnödig.
Ja, ja.
Det hände mig ganska ofta innan. Och sen så liksom gick jag upp och så pissar man och så känner man ett starkt kissnödighet efter jag just har kissat.
Ja.
Och det är ju skitjobbigt liksom. Och så bara klämmer man ut några få droppar, känner den starka kissnödigheten.
Ibland,
du kan relatera.
Ja, absolut. Ibland kan jag till och med liksom inbilla mig att jag hör droppet inifrån kroppen. Så här. Hur det liksom ett pålande insidan snoppen liksom som hörs ut. Men det kan ju inte stämma.
Nej, men jag tror att men det läste jag på sen då när jag läste om den här finasteridmedicinen att
att det hjälpte även mot det, för att det var kanske godartad prostataförstoring då som ledde till den här inbillade kissnödigheten. Mm. Och den här medicinen hjälpte även mot det.
Men hur ditt flintisskap, för jag tänker det finns två flintisskap. Det ena är ju det här Carl Fleck. Det är ju fruktansvärt. Det är döden värre än döden.
Ja.
Men jag tänker den här flintiset som är liksom som ett streck där det liksom det blir en linje längs med huvudet så här liksom att håret fortfarande
att hårfästet bara kryper bak.
Det är ju bara cool. Det kan jag nästan det kan jag nästan drömma om ibland liksom.
Du kan ju säkert raka in det. Du kan
att liksom, för att då tänker jag om jag får det så ser jag typ ut som en CIA operativ i Bolivia eller någonting. Liksom, en sån liksom skön snubbe som lyssnar på Doobie Brothers och Frank Zappa men ändå är liksom en CIA för den skulle jag verkligen välkomna den flintis grejen.
Du kan ju raka, du kan fejka den.
Fast har man fått allt det här
jag skulle också säga att göra det är lite som blackface då, att du fejkar. Att det är kulturell appropriering. Att du fejkar tunnhår om du skulle raka in det. För att det är coolt när andra liksom har fått lida för det. Exakt. Så hade det ju varit en spotlosska ansiktet på alla andra.
Flint Twitter hade blivit vansinnig på mig.
Ja, men har du funderat på Twitter? Hade ju tre korta skämt där som hade passat rätt bra för Twitter. Hur kommer det sig att du inte har testat dem där?
Vem säger att jag inte har gjort det?
Du har ju... Har du testat stand-up-materialet på Twitter?
Nej, jag vet inte. Någon av de här har jag kört på Twitter. Men ja, jag kanske låter dem vara.
Nej, men de här två första ordvitsarna funkar rätt bra.
Mm. Det kanske inte är för mig det här.
Stand-up? Ja. Alltså, grejen var att jag bombade ju väldigt länge när jag testade stand-up från första början. Jag tror att gig nummer 7... Då börjar det kännas att nu är det inte plågsamt längre. Du har gjort 3 skämt.
Jag har inte gjort 5 minuter, jag har gjort 90 sekunder.
Men jag tänkte bara, för jag för mig också när du var här för länge sedan när jag körde stand-up. Då kom jag ihåg att du sa någonting om stand-up. Alltså,
mer att vi pratade om det, liksom, rent allmänt.
Men du levde in i det så här, du sa någonting mer att du själv hade inte velat göra det. Eller någonting.
Nej.
För jag tänkte på det nu. När
man ska ju vara witty liksom, och jag märker ju att det är jag inte.
Jo. Men jag tänkte också på det.
Fiskar efter komplimanger.
Du är snabb.
Jag är så ful. Och så.
Du är charmig. Du har ett charmigt utseende. Men jag tänkte också på det här lite som jag får knyta ihop säcken nu när vi pratade om i början att det här att jag tyckte att du var lite rebellisk mellan det här jag ska vara tråkig. Att jag kommer ihåg när jag genomförde projektet Simons 120 dagar. Och jag åkte runt genom hela Sverige och bodde hos folk. Och det var ju lite så här rock'n'roll-klischéet. Att det var mycket knark och sex och sprit.
Ja.
Och då kom jag ihåg att jag träffade dig på någon seriefestival. Det kan vara SPX, eller Stockholms internationella seriefestival som jag har nu för tiden. Och då så var det där du berättade så här. Om jag hade gjort den här resan, det hade blivit så... tråkigt. Man har suttit där och stirrat ut i rummet och spelat på tv-spel. Du hade en utläggning om liksom hur...
Ja, nej men,
alltså, jag kände att du tyckte det var lite coolt också att vara den här tragiga.
Ja, nej, alltså coolt. Jag har ju för länge sedan konstaterat liksom, jag vet vem jag är. Jag vet om jag hade gjort Simons 120 dagar eller Johans 120 dagar så hade det blivit liksom, jaha, godnatt. Det var ju trevligt det här. Och så hade jag tagit i hand och så hade jag gått in i mitt lilla rum och så hade jag tagit fram kanske en bok och läst och sen somnat för att liksom alltså det har aldrig någonsin hänt någonting fräckt i mitt liv. Så där som man kan se så här verkligen bara wow, jag var så full så att jag satte på dem allihop och sen det har aldrig hänt. Det har aldrig hänt, utan det är mer kanske nej men jag kan diska åt er och så.
Ja, det hade varit en annan slags bok. Men ja. Ändå, jag tycker nästan du ska göra projektet. Och bara så här, har de här handskakningarna skildrade. Och med de orden avslutar vi veckans avsnitt av Arkivsamtal. Okej, tack så mycket. Det var allting från Arkivsamtal den här veckan. Jag heter Simon Järnfors.
Jag heter Johan Wandlo.
Fullbordat samtal!
Tack ska ni ha!
Tack till min klippare Marcus Blomgren som under namnet Marcus Brumgren driver Sveriges minst uppskattade Instagram-konto. Missa inte det.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.